Andra året på den lilla skolan på Klippan av Jenny Colgan. Inledning. När jag växte upp och gick på min vanliga, extremt alldagliga katolska skola var jag besatt av internatskoleböcker. Samtliga. Frost i maj, Jane Eyre, Katie i skolan, Enid Blytons historier om Mallory Towers och St. Clair, serietidningsberättelsen The Four Marys och böckerna om Chaletskolan. Det är inte svårt att förstå varför jag var så besatt. Idén om en grupp flickor som alla hade så roligt tillsammans, som jobbade, lekte och stannade uppe till midnatt för att festa på godsaker, utövade en stark lockelse på en bortkommen plugghäst som jag. Särskilt med tanke på den exkluderande, fientliga stämning som rådde på min egen skola. I ingen av dessa böcker existerade till exempel skolgårdssamlingar där man bestämde vilka tjejer som skulle vara inne och vilka som skulle vara ute kommande vecka. Inte heller förekom det grymma öknamn, evinnerliga katolska förhållningsorder, förutom i Antonia Whites klosterskoleböcker, eller obligatoriska pyttesmå minikjolar på idrotten som killarna kunde rada upp sig och flina åt. Jag lät mig uppslukas av spratt mot fransklärarinnor, skolpjäser, ett okänt koncept på min skola, lacrosse, vad det nu än var, och den orimliga fantasin att man kunde alternera mellan att tala engelska, franska och tyska olika veckodagar. Har det för övrigt någonsin funnits en skola på jorden som låtit sina elever göra det? När böckerna om Harry Potter kom ut gjorde de succé tack vare trollkarlar, magi och god berättarkonst. Men jag kunde inte låta bli att undra hur stor del av framgången som berodde på beskrivningarna av Hogwarts idealiserade internatskoleliv. Jag menar alla läckra måltider och alla roliga stunder med fantastiskt lojala vänner utan någon rädsla för hämmande föräldrainsyn. Det faktum att antalet ansökningar till internatskolor ökade kraftigt för varje ny bok i serien som kom ut är en indikation på att min tolkning har viss bärighet. Som vuxen har jag självklart träffat massor av människor som har gått på internatskola i verkliga livet. Och varenda en av dem har försäkrat mig om att det inte alls är som i böckerna. Anledningen till att de vet det är att de har legat i sina sovsalar och, konstigt nog, läst lika mycket internatskolelitteratur som vi andra. Kanske är hemligheten den trygghet som de här skolorna representerar. Med deras eviga ideal om ädelmod, självuppoffring och skolans bästa. Det utgör en kontrast till den verklighet som de flesta ungdomar lever i. Med skiftande och osäkra lojaliteter. Pinsamma och irriterande syskon och föräldrar som man så sakteliga inser inte har alla svar, utan bara trävar sig fram i tillvaron. På internatskolorna däremot finns alltid stränga men godhjärtade mentorsgestalter som Dumbledore, Miss Grayling eller Joe på Chaletskolan som jämt vet råd och som alltid är villiga att ge eleverna en andra chans. Också terminernas repetitiva rytm bidrar till känslan av att vardagen vilar på en fast grund. Och det är oändligt betryggande för barn i en ständigt föränderlig värld. För ett par år sedan insåg jag, som bokslukande vuxen, att jag fortfarande saknar de här böckerna. Enid Blytons prosa skorrar kanske lite falskt nu för tiden. Och jag ogillar att alla gaddar ihop sig och mobbar Gwendolyn bara för att hon gråter när hennes föräldrar lämnar henne på skolan. Men Curtis Sittenfelds underbara är en klass för sig, en fantastisk samtida skildring. R.F. Delderfields Att tjäna dem i alla mina dagar.